Artikel 4.
Lebers sjukdom är en ovanlig ärftlig ögonsjukdom som finns hos drygt 200 personer i Sverige. En av dem är Hampus Wennerdahl. Han är ordförande i LHON Eye Society, en nystartad stödförening för personer som drabbats av Lebers sjukdom. Han visste inte att han bar på anlag för sjukdomen när han som 27-åring började märka att någonting med synen inte var som det skulle.
Jag träffar Hampus Wennerdahl på hans arbetsplats Telenor, som har kontor i det gamla KF-huset på Katarinavägen.
Hampus.
Yes.
Hej.
Hej.
Emilia.
Hampus, trevligt.
Vi tar hissen upp och sätter oss i ett av konferensrummen med utsikt över hela Slussen.
Första gången du märkte att synen började bli sämre, minns du det?
Ja, det minns jag faktiskt. Det var någonstans runt 3 på natten här på mitt jobb då på Telenor. Och vi höll på med ett projekt som hade hållit på under hela våren nästan. Så när vi satt sent på natten så kom jag att jag märkte att fan vad suddigt det är. Det är så pass suddigt så att jag har problem att se vad det står på skärmen. Men jag var ju ordentligt trött så jag tänkte väl att det är nog dags att packa ihop för dagen. Men sen märkte jag ju att det är något. Jag kommer att fråga min sambo om jag hade något skräp i ögat. Eller liksom, jag kollade i spegeln och liksom kände som att det var någon fläck, liksom, att det var suddigt.
Det var bara några veckors arbete kvar innan semestern. Och Hampus tänkte att det handlade om överansträngning efter många timmar framför datorn. Det borde gå över när han fick vila. Men en vecka in i semestern hade det inte blivit bättre. Då gick Hampus till sin husläkare.
Fick ju titta på den här klassiska tavlan med bokstäverna och höll för det friska ögat. Jag såg ju inte tavlan ens en gång då. Och då, nu är han allmänläkare såklart då, men han reagerade och tyckte att det här har jag inte riktigt varit med om. Och ringde upp till ögonläkaren då på sjukhuset.
Ögonläkaren gissade att Hampus hade en inflammation på synnerven, något han liknade vid en förkylning som skulle gå över. Men det blev inte bättre, och i början av september kände Hampus att det började grusa även i det ögat som dittills varit friskt. Då gjorde han en koll på Sankt Eriks ögonsjukhus.
Då så gick det väldigt fort, så ringde hon ner överläkare och han började ringa upp till akuten på Karolinska och jag fattade ingenting.
Vad tänkte du då? Vad pågick i ditt huvud?
Ja, det är en bra fråga. Det var ju som att få liksom en käftsmäll rent ut sagt. Och, ja, då blev vi med. Det blev någon form av liksom chocktillstånd. Liksom. De började liksom prata om att de misstänkte den här sjukdomen, då, Lebers. Och det hade inte jag någon aning om vad den innebar och överhuvudtaget. Och det fanns ju liksom inte på kartan att jag skulle tappa synen och permanent. Då började ju allt snurra såklart, från att ska jag bli blind nu och vad innebär det, och nu kommer hela livet förändras till det sämre, till att man samtidigt på något sätt försöker ju hålla modet uppe och vara positiv och tycka att det här kommer väl bli bra. Ja, det är fortfarande bara en inflammation.
Läkarna misstänkte Lebers sjukdom och ett gentest gjordes på Hampus för att kunna konstatera om det var så. Det dröjde innan provsvaret kom. Under tiden kände Hampus att synen blev sämre. Varje dag ringde han till sjukhuset för att höra om resultatet hade kommit. När han slutligen fick beskedet satt han på en flygbuss på väg hem från en jobbresa.
På ren rutin liksom bara ringde jag för att få det vanliga svaret att de inte hört något. Men hon bara, nej men du, vi fick svaren här. Så det var positivt. Jaha, vad sa du? Ja, det var positivt, så då har sjukdomen. Just det, ja men vad bra att jag sitter här själv på en flygbuss och får det beskedet.
Vad hände då?
Ja, just då så började jag väl gråta i min ensamhet på bussen och ville bara komma därifrån. Sen gick jag av bussen då uppe vid Norrtull och Stockholm här. Och började väl så sakteliga traska hemåt. Men visste vi liksom inte riktigt vad jag skulle ta vägen heller. Det var verkligen att dra ner rullgardinen. Nej, då kom jag. Sen kom jag hem och då var min sambo och min lilla syster var där. Och då bara slängde jag mig på golvet och bröt ihop.
Men då när du hade fått beskedet, insåg du vad det innebar?
Nej, inte just då heller. För ja, i och med att jag trodde och hoppades att jag inte hade någon sån tråkig sjukdom, så ville jag heller inte då liksom läsa på och lära mig för att sätta mig in i vad det då eventuellt i värsta fall skulle kunna innebära. Så det var väl, ja, det var ju då först då när jag fick beskedet som jag, ja, först såklart då fick ta mig tid att bryta ihop, men därefter började jag förstå vad det innebär och hur jag då ska hantera det.
Hur påverkade det här de som var liksom närmast dig, din flickvän och din familj?
Det var säkerligen påfrestande för dem också. Och det blir ju svårt, för att det är ju jag som drabbas av sjukdomen. Men min sambo kanske framförallt, och hon, för henne är det också världens omställning och hur jobbigt som helst. Men på ett sätt det blir svårt för henne och liksom då gå till mig som då är den som är drabbad, som det ska vara synd om, blir det lite. Då blir det svårt för henne att komma och säga att ja, men jag mår jättedåligt för att du mår ännu sämre. Så det blir ju säkert jättejobbigt för henne. Så hon har ju också fått stöd från sin arbetsgivare med träffat psykolog och var sjukskriven en dag i veckan under en period för att ta sig igenom. Och hon har ju dragit ett jättelass liksom och allt och stötta mig liksom. Och
vad tänker du om det?
Ja, jag tänker väl att det, jag ska inte säga att jag inte hade klarat mig utan henne, men det hade varit fruktansvärt mycket jobbigare om jag inte hade haft hennes stöd.
Hur funkar det på jobbet då? Vad hände då? Alltså under den perioden när du precis hade blivit sjuk?
Jag hade väl förmånen att ha en väldigt bra arbetsgivare. Jag pratade ganska snabbt då med vår personalchef och hon tyckte bara att det ska liksom inte finnas några hinder för mina möjligheter att jobba och fortsätta utvecklas. Så att vi tog in en konsult som tittade över arbetsplatsen och de hjälpmedel jag behövde. Och, ja, han rekommenderar väl i vanlig ordning att arbetsgivaren då ska förhandla med Försäkringskassan då om hur man fördelar kostnaderna. Men då tyckte min personalchef att det ska vi nog inte ge oss in, utan beställ allt du vill ha och så fakturerar du det så tar jag det. Så det har varit väldigt skönt och att det är den situationen när man är så liksom nedbruten och svag att om man då skulle behövt liksom kämpa mot sin arbetsgivare eller behöva fundera på om man ska lägga sina egna pengar på sådana saker, så det var väldigt skönt.
Vad har det varit det svåraste på jobbet?
Ja, det svåraste? Alltså vissa saker som att presentera saker inför andra. Det kan ju vara ganska svårt. Eller ja, svårt, det beror på då, alltså hur man förbereder sig. För att det kräver väldigt mycket mer förberedelse. För att jag får ju inget som helst stöd i de bilderna jag visar. Utan jag måste ha stenkoll på vad de säger och vad det är jag vill berätta. Men annars är det ju mer liksom generellt, och det gäller ju inte bara på jobbet heller, men det är ju liksom den här mentala biten också, att när ska jag liksom ta upp att jag är synskadad och att jag behöver hjälp och att det skulle underlätta, och när gör jag det inte, för att man vill ju inte alltid gå och ta upp att man är synskadad och att det är den liksom stämpeln man ska ha, för att jag är fortfarande jag liksom. Som man sen jämför med vad jag gjorde innan och vad jag gör nu, så är det inte så stor skillnad egentligen. Snarare att jag tvingats lära om och göra på annorlunda sätt. Då. Om man bortser från vissa saker då, som att köra bil och sådana saker som inte går att göra. Eller går och går såklart, men det innebär en hyfsad risk om jag skulle ge mig ut och köra bil. Nej, i övrigt så handlar det mer om att lära nya sätt och att våga.
De nya sätten att göra saker kunde handla om att fortsätta cykla genom att skaffa en tandemcykel, eller fortsätta köra båt men låta flickvännen navigera. Åkte slalom gjorde Hampus redan den första vintern som synen försvann.
Det var min pappa då som tyckte att, eller som gav mig den sparken i baken att nu åker jag upp till specialskolan så ska jag åka skida. Så det var väl inget jag själv i det läget hade tagit tag i, men jag är ju liksom tacksam för att jag hade stöd runt omkring mig som så här, pushade på mig i rätt takt med olika saker. Innan jag gjorde det så var det ju väldigt osäkert för mig i alla fall om det skulle gå eller hur pass det skulle fungera. Men då var vi på specialskidskolan i år då, med skidlärare där. Så det funkar ändå förvånansvärt bra då med ledsagning och med headset så de kunde prata med mig. Och så. Spela golf gör jag väl också. Och det är inte heller, det är inte helt lätt. Så. Jag får väl höra att när jag slår snett att jag inte tittar på bollen, men det gör jag inte heller.
Om du skulle jämföra ditt liv nu med hur det var innan du drabbades av sjukdomen, vad tänker du då?
Nu när det har gått så pass lång tid efteråt så att jag i mångt och mycket har ändå landat i det och hanterat det, så alltså, mentalt så är jag väl inte på något sätt olyckligare idag än vad jag var då, eller lyckligare idag än vad jag var då. Så, ja, vissa saker görs på annorlunda sätt, vissa görs inte alls, men det har jag fått smälta och det är inget jag mår bättre av och funderar på nu. Inga skillnader så att det är egentligen sämre på något sätt, utan det är annorlunda. Saker och ting görs lite annorlunda.
Det sa Hampus Wennerdal och reporter var Emilia Mellberg.